Är det Yoshinko? Hon öppnade dörren och efter en skarp tillrättavisning för att en av säkerhetsvakterna talade ryska och inte ukrainska så lät hon männen komma in i lägenheten. Men medalj ville hon inte ha. Poeter behöver ordet för att kommunicera med folket. Jag tar inte emot några skramlor, ska hon ha sagt. Yoshinko försökte rädda stämningen, började prata om vikten av kultur och det ukrainska språket, men fick sen gå därifrån med sin medalj. Lina Kostinko, idag 95 år gammal, skriver dikter i sin lägenhet i Kiev, i staden som hon vägrar lämna trots kriget. De sår bomber, de skördar hat. Sirener ylar, de gråter, men jag är inte rädd. De som inte rymmer kan inte tillfångatas. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
Den här krönikan kunde vi höra första gången i P1-morgon i onsdags. Klockan har blivit 16 här i Sveriges Radio P1.
Över hälften av de svenska kommunerna har under de senaste åren utbildat eller övat i hur man ska agera vid en skolattack, enligt Ekots enkät. Det är bra, men det gäller att göra på rätt sätt för att inte skapa onödig rädsla, tycker skolsäkerhetsexperten Jonas Trolle.
Man ska noga överväga vad det är man tror att man behöver. Kanske inte alltid springa på första bästa, utan att försöka ändå utvärdera. Och att man inte heller riskerar att hamna i någonting som gör att det här skapar mer obehag än om man inte skulle ha gjort det.
220 av landets 290 kommuner har svarat på Ekots enkät som gått ut till grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning. 176 kommuner säger att de under de senaste 3 åren utbildat eller övat inom pågående dödligt våld, PDV eller motsvarande, med framförallt skolpersonalen i varierande omfattning. Jonas Trolle är tillförordnad generaldirektör på Brottsförebyggande rådet och har tidigare lett skolsäkerhetsutredningen på uppdrag av regeringen.
Nej, jag tycker att det låter som ett jättebra utfall. Och man ska göra klart för sig att det finns ingen lagreglering som säger att det här ska göras, utan det här är någonting som man har gjort på eget initiativ. Man har sett att tyvärr, ska jag säga, finns ett behov.
Jonas Trolle som lett regeringens skolsäkerhetsutredning, reporter Dimitri Lennartsson. Danmarks regering planerar en förnyelse av den danska flottan. Planerna påskyndas av en ny hotbild, en snabb teknisk utveckling och hotet från Ryssland enligt ett pressmeddelande från det danska försvarsministeriet. I planen ingår bland annat 21 nya fartyg till marinhemvärnet, 4 nya marina miljöfartyg och ett utvecklingsprogram för en undervattensdrönare. Kostnaderna beräknas till 4 miljarder danska kronor enligt danska TV2. En jordbävning med magnituden 7,1 har inträffat vid Tonga i Stilla havet. En tsunamivarning utfärdades av tsunamivarningscentret på Hawaii, men varningen drogs senare tillbaka. Än så länge finns inga rapporter om skador från Tonga. Tonga ligger i södra Stilla havet och består av över 170 utspridda öar. USA lovar att vidmakthålla en militär avskräckningsförmåga i havet mellan Kina och Taiwan. Vid ett besök i Japan säger försvarsminister Pete Hegseth att USA ska avskräcka motparter från att agera militärt i den så kallade indopacifiska delen av världen, även över Taiwansundet. Kina har trappat upp sin militära verksamhet omkring Taiwan under de senaste åren och ser Taiwan som en del av Kina. Ekot med Angela Wiesedela.
P1, Sveriges Radio.
Nu veckans klotet med rubriken AI, en nyckfull motor på vägen mot omställning. Programledare är Marie-Louise Kristola.
Make no mistake about AI. It has huge potential for humanity.
Är det AI som ska hjälpa oss lösa klimatkrisen?
Yeah, scale the next deep tech out of Europe to make Europe the first climate neutral continent.
Everyone's thinking about AI, it can be really scary, but we can use AI for good.
Eller blir AI ett energislukande monster som ökar spridningen av desinformation och som gör det ännu svårare att rädda livet på vår planet? I'm so sorry, I don't know what to say. We had a chance and we gave it away. Du lyssnar på Klotet med mig, Marie-Louise Kristola, här med en låt skapad av AI om världen vi lämnar över till våra barn. Ja, ge aldrig upp, sjunger den här artificiella intelligensen i låten Ett brev till min son. Om oron för framtiden, och kanske kan vi också räkna in oron för vad AI själv kan ställa till med där. Men många tror ju också att det är digitalisering och artificiell intelligens som kan hjälpa oss att lösa både klimatkris och andra miljöproblem. Även om det samtidigt kan leda till enorma samhällsförändringar.
Make no mistake about AI. It has huge potential for humanity. But it is not very well understood. It will come with huge disruption. And it will completely change the world in which we live.
På en konferens i Bryssel förra veckan möttes klimatengagerade från hela EU, och där slog miljökommissionär Wopke Hoekstra fast att vi inte kan bortse från AI om vi ska kunna lösa EUs utmaningar just nu. Prioriteringarna måste vara på klimatomställning, att rusta upp vårt militära försvar och på artificiell intelligens, sa han. Och poängterade att när det gäller klimatarbetet, ja, då finns ingen tid att förlora.
The one thing we lack is time. And I said it many times before to people, why are we so in a rush? Why is it so complicated? Well, basically because if we would have started this quest decades earlier, the pace of the whole transition would have been different. We would have been able to allow ourselves more time. But if you look at the damage that we see, that is already huge. And the damage, unfortunately, will only go up. So we are in a hurry.
Ja, hade vi slutat använda fossil energi hade vi minskat våra klimatutsläpp för några decennier sedan, när forskarna först varnade för vad som höll på att hända med klimatsystemet. Då hade vi kunnat ställa om samhället i långsammare takt. Men så blev det ju inte, och nu finns det inte längre någon tid att förlora, säger alltså Wopke Hoekstra. Och för en del är just artificiell intelligens en teknik som gör att dataprogram och robotar kan efterlikna mänsklig intelligens, kanske man kan säga. Det är ett verktyg som kan hjälpa oss att gå just snabbare fram. Välkommen Olof Mogren, AI-forskare, forskningsledare inom AI på RISE, forskningsinstitut i Göteborg.
Tackar.
Vad säger du? Du är också en av grundarna till Climate AI Nordics, kan vi ju säga. Ett nätverk av forskare som då vill använda AI och maskininlärning för att tackla klimatförändringarna. Stämmer. Vad säger du? Det är bråttom, säger Wopke Hoekstra. Är det AI som ska hjälpa oss att rädda världen?
Det är absolut bråttom. Det är väldigt bråttom. AI kommer med all sannolikhet vara en del av den här lösningen. Av den lösningen som vi behöver. Men precis som vilken annan teknik som helst, så kommer det inte vara hela lösningen. Vi behöver kombinera det här med mycket andra saker, och en del av dem visste vi, som du sa, för flera decennier sedan. Mm. Vi behöver sluta vårt beroende på fossila bränslen till exempel.
Vi har fler gäster. Frida Berry Eklund, medgrundare av Klimatkollen.
En medborgarplattform för klimatet.
Precis. Klimatkollen kartlägger utsläpp av svenska kommuner och företag bland annat. Är AI ett bra verktyg i klimatarbetet, skulle du säga?
Ja, det tycker jag att det är. Det beror som sagt på vad man använder det till. Och jag tror att en sak vi ska använda det till, det är att accelerera både lösningar, transparens om utsläppen, klimatanpassning och andra bra saker. Mm. Inte för de kanske mer destruktiva sakerna.
Mm. Du ska få berätta mer om ert projekt sen, men först ska jag välkomna också Viktor Galas, docent i statsvetenskap vid Stockholms Resilience Center och författare till boken Dark Machines om digitalisering, AI och planeten. Mm. Du, är det naivt att tro att AI ska hjälpa oss ur klimatkrisen?
Korta svaret, ja. Men jag tror att man ska skilja på AI. Det ena är ju som forskningsverktyg. Det andra är som konsumentprodukt, saker som trycks in i allt vi gör. Och sen det tredje är AI-företag som maktcentra. Så det är tre lite olika sätt som AI spelar roll för det här.
Mm. Men Olof Mogren, AI-forskare, du kan väl börja med att ge oss exempel på hur artificiell intelligens ändå kan göra skillnad för miljön och klimatet på ett bra sätt.
Absolut. Anpassningar till klimatförändringarna är en sak. Vi kan jobba med hur vi planerar våra städer på ett smart sätt så att vi klarar av de extremhändelser som händer framöver. Även att kunna predicera de här extremhändelserna, bättre förutsäga. Kunna förutsäga väder och extremhändelser på ett bättre sätt. Översvämningar och värmeböljor och liknande. Sen har vi ju den här att kunna minska klimatpåverkan också. Göra saker mer effektiva energimässigt och utsläppsmässigt.
Mm. En annan som verkligen tror att AI kan hjälpa oss att tänka smartare och att snabba på omställningen, det är Melanie Stütz från Tyskland. Hon är vd för något som heter ID Scanner. Jag träffade henne i Bryssel förra veckan. Hon berättade om ett klimatprojekt som gick riktigt, riktigt snett. Det hela började en novemberdag i Turkiet 2019. 11 miljoner träd planterades på en och samma dag, Turkiets nationella trädplanteringsdag.
And first of all you think, wow, what a huge impact. How many trees and so good to have more green on it and trees are good. But 90% of the trees died.
Ja, träden som skulle suga upp koldioxid, minska erosion och öka biologisk mångfald. 90% av dem dog, har det visat sig i analyser senare. I sin iver hade man valt fel sorts träd, planterat dem på fel ställen och vid fel tidpunkt. Och det här hade ju kunnat undvikas, säger Melanie Stütz.
This could have been avoided if we would have done an analysis before, because they actually were planting the wrong type of trees at the wrong place and also at the wrong time. So November is not the right month to plant trees in Turkey. And sometimes you really have to think about before you do something good.
Det hade förstås varit bättre om de gjort en ordentlig analys innan de satte igång och plantera, säger hon. En analys som kanske artificiell intelligens hade kunnat hjälpa till med.
Now we can learn from this experience. Planting trees 2.0, maybe together with AI, figuring out, analyzing what regions are good to plant trees and what type of trees could you plant there and to let the trees grow and not die.
Melanie Stütz, hon jämför faktiskt det här med startup-världen. När nya företag startas, då är det tyvärr också så att uppåt 90% av bolagen misslyckas, säger hon. Det är lite bättre inom techbranschen. Men hon har tagit hjälp av AI för att skanna nätet och se mönster som kan förklara varför vissa företag lyckas och andra misslyckas totalt med en företagsidé. Och sen så har de byggt en egen databas med de här framgångsfaktorerna så att den som vill starta ett nytt företag kan testa sina idéer. De kallar det för en ID scanner.
I see AI here as a tool that democratizes the knowledge of expert venture capitalists for everyone. And that's exactly what we are doing with AI, pattern recognition about what recurring patterns of business success factors and how can I implement those business success factors for my business. And you can scale also green business ideas. And normally it's just the point that sustainability and growth doesn't belong together. It's like oil and water. But I think the future of entrepreneurship lies in combining those things.
Ja, på det här sättet kan man lära sig av andras misstag och öka sina egna chanser att lyckas med sin business, är tanken då. Ett sätt att demokratisera viktig företagskunskap, tycker Melanie, och se till att fler företag som vill vara med i omställningen och göra gott för planeten kan skapas och nå sina mål. Frida Berry Eklund från Klimatkollen, vad tänker du om Melanies idéskanner? Är det här ett bra exempel på hur AI kan användas för att snabba på omställningen?
Ja, men det är också ett verktyg som kan användas för att snabba på affärsmodeller som kanske inte är speciellt bra för miljön och klimatet också.
Ja, för vem som helst kan ju använda det förstås.
Ja, så jag tycker det är ett ganska bra exempel på AI stort, att vi kan använda det. Det beror på vem som använder det och till vad. Men såklart att det kan användas absolut för att accelerera bra saker.
Vad säger Olof?
Ja, jag håller med. Det finns nog ingen som kanske tycker att det är dåligt att vi gör saker på ett smartare sätt i framtiden eller i nutiden. Men vi kan effektivisera fast fashion till exempel genom att producera en väldig massa meningslösa kläder. Kanske göra dem jättebilliga så att jättemånga köper dem. Är det bra för klimatet?
Nej. Frida, du jobbar ju också med artificiell intelligens i den här medborgarplattformen Klimatkollen. Och ni har skapat en egen AI-modell.
Du kallar det för en AI-agent.
AI-agent, ja. Som heter Garbo. Vad är det här ska göra och på vilket sätt ska det hjälpa klimatet?
Ett område där vi ser där vi kan använda AI på ett bra sätt, det är att öka transparensen om vart utsläppen kommer ifrån. Så att det vi gör i Klimatkollen nu är att utveckla den här, det är som en pipeline av data som Garbo läser hållbarhetsrapporter och plockar ut the juicy stuff, vilket för oss är utsläppsdata.
Mm.
Och sen drar vi in det i en pipeline och vi publicerar den här datan för att kunna då visa upp hur det går med företagens klimatutsläpp, både bakåt i tiden och framåt också.
Men kommer ni åt all data då? Publicera, eller liksom, kommer ni åt även sånt som de kanske inte vill visa?
Nej, den data vi tittar på är ju publikt tillgänglig. Så det är publicerade hållbarhetsrapporter. Så det är företagens egen rapporterade data som vi plockar fram. Men hittills har den ju inte funnits öppen och samlad i en öppen databas. Så att det är den databasen av öppna data som vi skapar delvis. Och sen använder vi den för att kunna kommunicera om hur det går med företagens klimatarbete. Så för oss handlar det väldigt mycket om att öka transparensen, därigenom öka trycket på företagen att minska utsläppen snabbare och i linje med Parisavtalet.
Mm. Och på vilket sätt ska det här kunna öka trycket på företagen då?
Ja, men utan att ha rimlig kunskap som också är paketerad för vanligt folk som funkar på mobilen, att du kan jämföra bolag sinsemellan. Vi vill ju skapa ett verktyg där du kan sitta på bussen och du funderar över om H&M är bättre än Lindex på klimat och hitta svaret hos oss. Så att paketera kunskap på ett sätt som medborgare kan förstå och agera på. Och det handlar ju både om vanliga medborgare som kanske har ställt de frågorna till bolagen. Det handlar också om anställda själva att kunna trycka på inifrån för att det ska göras mer.
Mm. Du presenterade ju det här projektet på just den här stora konferensen i Bryssel. Jag vet att ni vill jobba med öppen källkod, man ska kunna kopiera den här modellen om man vill göra den någon annanstans i världen och så. Fick ni några vad fick du för reaktioner? Fick ni några som ville haka på?
Ja, men jag tror det, för jag tror att AI-konversationen idag handlar väldigt mycket om big tech och det är stort och det är Amerika. Så jag tror att det är ganska positivt också att se att det finns civilsamhällesorganisationer som använder öppna lösningar och helt med open source för att kunna titta in i det vi gör och kopiera det som vi också gör. Nu tittar vi speciellt på klimatområdet och utsläppen. Men förstås, all det här materialet som vi gör tillgängligt nu och den teknologin och datapipelinen kan ju också då kopieras om man då vill titta närmare på företagens arbete inom vatten eller biodiversitet och så vidare. Så att vi hoppas ju också att fler vill bygga vidare på vår kod och vårt projekt för att skapa mer hållbar förändring.
Mm. Victor Galas, vad tror du, kan ett sånt här AI-projekt göra någon skillnad när det gäller att få ner utsläppen?
I det långa perspektivet så tror jag det, absolut. Men alltså det som Frida beskriver är en helt annan typ av innovationsmodell än den som är vanlig. Alltså vi pratar om öppen källkod, den ger information som är öppen för medborgare att använda för att liksom bedriva kampanjer eller politiska påtryckningar. Det är en typ av innovationsmodell. Men den vanligaste innovationsmodellen inom AI är ju driven av stora techbolag. Det är inte transparent, det är inte peer-reviewed.
Peer-reviewed, granskad
externt.
Mm,
och det skapar ju utmaningar för oss som vill förstå hur den här tekniken fungerar och hur man kan bäst jobba med den.
Mm. Så ser du Klimatkollen som en liten David bland alla Goliat?
Ja, alltså jag tror att om vi ska prata om klimatomställning, använda AI för klimatomställning, så handlar det om att sätta de här verktygen i händerna på de som är intresserade av att förändra samhället och hur samhället fungerar. Det är ingenting som AI som konsumentprodukt som bara finns i alla digitala tjänster som vi använder bara trycks in. Ingenting av det leder ju till en klimatomställning. Det skulle vara mitt argument i alla fall.
Okej. Okay. För du, i den här boken Dark Machine, så det är ju verkligen en kritisk granskning av hur digitalisering och AI kan förändra vår jord. Mm. Och du skriver någonstans att du kanske framstår som en pessimist bland alla som är ganska optimistiska i den här AI-hypen just nu.
Mm.
Och du gillar inte riktigt så här. Man pratar mycket om AI for good, AI for climate, AI, ja. De där uttrycken verkar skava lite hos dig.
Ja, men alltså, jag tänker att jag är ju forskare, det är ju mitt jobb. Och för mig är ju alltid frågan, och den är viktig för alla att ställa som tittar på AI för klimatomställningen. Den ena är, vad vet vi? Vad finns det evidens för att saker när det fungerar och inte fungerar? Det andra är, vad tror vi kan komma att hända framöver om vissa saker förändras? Och sen det sista är, vad önskar vi? Vad skulle jag vilja att det händer? Och jag kan tycka att i AI-debatten, på grund av olika konsultrapporter eller vad det nu kan vara, blandar ihop allt det här. Så det blir väldigt svårt för människor att sålla vad som är sant och vad som är önsketänkande.
Mm. Vad säger du, Olof Mogren, som har medgrundare, där är faktiskt också Frida med, i det här nätverket av nordiska forskare som jobbar med AI och vill använda det som liksom någonting bra för klimatomställningen. Blandar vi ihop allting och är vi lite för okritiska?
Som helhet kanske det kan vara så. Sen kan det väl också vara så att vi har nog ett antal olika Davidar i världen. Och det är någonting väldigt viktigt och någonting som vi nog ska värna ganska mycket om. För sen vi startade det här nätverket så har vi ju... Ja, vi tänkte ju i början att det här var folk som vi kände runt om i Norden. Vi ska bara sätta det på pappret att vi faktiskt samarbetar och gör någonting nyttigt. Men sen har det ju bubblat upp massor med folk som vi inte kände till. Som gör jättemycket bra saker.
Ja, vad då för något? Vad är det, liksom, vad är det ni drivs av i det där nätverket?
Ja, det är ganska mycket miljöanalyser av olika slag. Inte helt olikt det som Frida pratar om. Ta fram beslutsunderlag för beslutsmakare. Det kan vara att spåra olika typer av habitat. Det kan vara att spåra vad händer med sillgrisslorna i Östersjön till exempel. För de är en sån markörart som visar vad som händer med fiskarna i Östersjön. Och det är en bild av hela ekosystemet där.
Och där kan man använda AI alltså?
Där kan man använda AI, absolut. Mm.
Och på vilket sätt blir det bättre om man gör det?
Ja, vi är ju tillbaka till att saker och ting blir mer effektiva. Det gäller ju också klimatkollen. Vi kunde ju även tidigare ta de här pdf-erna och manuellt gå in och titta. Vad är det för siffror som är på... Men det tar jättemycket tid.
Vi hade kunnat gå in och läsa alltså, alla utsläppsrapporter.
Ja, precis. Mm. De här sillgrisslorna i Östersjön, det är ett samarbete som vi har tillsammans med SLU och Jonas Hentati Sundberg där. Och de har byggt en virtuell klippa med massa kameror på som de övervakar sillgrisslorna med för att kunna spåra dem. Tack vare då AI-analys så kan man då kolla, alltså maskinen kan titta igenom de här filmerna. En människa behöver inte göra det, maskinen gör det och kan räkna fåglarna, kan se hur de mår, kan se hur mycket barn de får och så vidare.
Okej. Okay. Viktor Galas, du sa att det är viktigt att de här verktygen, ska vi göra gott för klimatet och miljön, ska vi rädda planeten om jag nu får använda det uttrycket, då måste de här starka verktygen sättas i rätt händer. Liksom. Mm. Är det här rätt händer då?
Ja, det är absolut rätt händer. Och vi är också involverade i det projektet som du nämnde med sillgrisslorna, så det är intressant. Men igen, varför vi ska skilja på att använda AI som forskningsverktyg för övervakning och den typen av saker och AI som konsumentprodukt. För vad vi ser nu och vad vi har haft nu de senaste 5-10 åren är att vi har blivit lovade att AI och digitalisering ska minska våra avtryck på planeten. Både vad gäller energi, vatten och material. Men i verkligheten har det ju inte blivit så. Utan tvärtom så är det här en industri som kräver mer och mer energi och mer vatten och har större och större koldioxidutsläpp. Så att, jättebra om vi kan bedriva bra spetsforskning inom det här. Men det är det här AI som konsumentprodukt som har skapat problem.
Mm. Men hur ska man komma åt det där då?
Alltså i slutändan, jag är ju statsvetare, så att för mig är det ju alltid någon sorts regleringsfråga. Alltså vad gäller transparens, rapportering från företag om hur mycket energi man använder till vad och på vilket sätt. Och sen också att det ska kosta att släppa ut, kosta att bruka vatten, kosta att bruka naturresurser. Om man inte har den pressen så kommer vi inte se de här trenderna brytas. Mm. Då spelar det ingen roll att vi har jätteduktiga techbolag som jobbar med det här liksom i fronten, om de måste konkurrera med andra bolag som inte alls följer spelreglerna.
Men du, det har ju talats mycket om just AI stora energiförbrukning och att det behövs gå åt väldigt mycket metaller och mycket vatten för att kyla datahallarna och allting.
Mm.
Men du skriver ju också om hur att det här på något sätt kan snabba på utarmningen av biosfären. Och också påverka liksom oss människor, hur vi tänker, hur vi känner, skriver du någonstans till och med.
Ja, alltså...
Alltså det låter som är det så här, maskinerna tar över och vi inte riktigt kan kontrollera det där. Det kommer att gå så fort så att...
Alltså teknik är en fundamental del av vad vi gör och hur vi interagerar med planeten och klimatsystemet. Det vet vi ju. Och vi vet ju redan idag, alltså AI, digitalisering, används för att pumpa upp mer olja. Det vet vi redan. Alltså urvinning av djuphavsmineraler skulle vara omöjlig utan automatisering och dataanalys. Så det är många saker som vi gör på den här planeten som stöds av de här teknikerna.
Det är ju ett kraftfullt verktyg, det förstår vi. Och frågan är då vem som har makten över tekniken. Jag träffade Per Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, som pratade om just det.
Visst, vi skulle kunna få hjälp att hantera de här stora komplexa problemen. Men så länge det är vissa som kontrollerar AI-systemen så kanske de har mer nytta av andra komplexa problem. Till exempel, var kan vi hitta den sista utvinningsbara oljan som det fortfarande går att tjäna pengar på?
Ja, du var ju inne på det också, Viktor Gallas. Men Frida Berg-Eklund, vad tänker du om det här? Hur den här tekniken kan användas beroende på vem som har makten över det?
Ja, men jag tror att det är från mitt perspektiv som kommer från civilsamhället, som ju är en jätteviktig del av samhället i stort. Vi har ofta företagsperspektiv och också, nu har ni lyft fram forskningsperspektivet, superviktigt. Men civilsamhället är ju en ofta icke-vinstdrivande aktör i samhället som idag är under väldigt stor press. Många miljöorganisationer i Sverige har minskad finansiering, krympat demokratiskt utrymme, mer hat och hot och så vidare. Även på EU-nivå och globalt sker det. Så för mig handlar det mycket om att finns det då ett verktyg som vi kan använda i det arbetet för att stärka civilsamhällets roll i den här kontexten av krympande finansiering och utrymme. Så för mig är det ett bra sätt att använda AI, att fler får den kunskapen och kunna accelerera arbetet ännu mer för de bra sakerna.
Vad tänker du, Olof Mogren? Det här om att ett verktyg som måste användas i... Vem ska ha makten och vem har makten idag och kan man ändra det?
Ja, det är väl en demokratifråga, tänker jag. Det här är teknik som gör oss mer effektiva och det har vi pratat om här idag. Den gör oss mer effektiva både med negativa saker och positiva saker. Vi behöver absolut regleringar av hur vi ska ta hand om vår planet.
Mm.
Jag håller med om det argumentet. Alltså det är en teknik som kan göra både gott och ont. Men jag tror att frågan som vi nu måste ställa oss är hur ser incitamenten ut för att skapa goda lösningar jämfört med dåliga lösningar? Och mitt argument är, utan att ha enormt mycket stöd bakom det, är att incitamenten just nu är att använda AI för liksom extraktiva verksamheter, alltså mer förbrukning av material, urholkning av ekosystem, vilket leder till större energianvändning. För det handlar om incitamenten bakom innovation, snarare än att det inte går att använda åt båda riktningarna.
Men det låter inte så mycket som en fråga om AI, tänker jag. Utan
nej.
Extrahera olja, det är absolut något som vi behöver ha regleringar på.
Nej, det håller jag helt med om. Det handlar om teknikutveckling överlag. Alltså hur vi styr teknikutveckling i samhället och hur vi som medborgare bestämmer oss att vi vill se det. Absolut.
Men i Bryssel så var det ju också Högstra här, han sa ju, det kanske var du som sa också, Frida, att det är många som liksom blir lite skraja för AI. Man tycker kanske, särskilt inom miljökretsar, jag vet inte, man tycker det här är lite läskigt, eller?
Ja, men jag tror dels att det är läskigt och stort och man kanske precis har börjat titta och använda lite grann själv. Det är mycket att förstå kring AI-frågorna. Så det tror jag absolut är en del. Men sen finns det ju också ett intresse, för det finns ju ett bubblande intresse för mer småskaliga lösningar, open source, att bygga på samma sätt som vi tittar egentligen på. Man kan bygga energisystem med stora aktörer, och man kan bygga jordbrukssystem med monokulturer, eller så kan man bygga småskaliga ekosystem. Och det som är positivt med många av de här AI-lösningarna, har man kunskapen så finns det ju också alla möjligheter på ett demokratiskt sätt att använda det som ett verktyg för att bygga alternativen. Vi kan ju använda AI för att både demontera det här gamla extraktiva systemet som vi har, som inte tjänar oss längre, och samtidigt bygga upp de nya generativa lösningarna.
Mm. Ett annat ämne som skaver lite grann är ju det här med vilken information som AI sprider vidare. Per Holmgren, som vi hörde tidigare, han nämnde också hur AI förstås kan bli ett destruktivt hjälpmedel för de som vill föra cyberkrig, sprida desinformation, underminera våra västerländska demokratier.
Ja, det är ju enklare att sprida desinformation. Det är ju ofta ganska enkla lögner, och får man bara spridning på dem så är det ju väldigt svårt att, men framförallt när det handlar om komplexa frågor som till exempel klimatfrågan, klimatomställningen, som ju är väldigt komplex i grunden. Det är ju mycket, mycket lättare att sprida desinformation än vetenskapligt grundad fakta. Hade det inte varit så hade vi ju redan fixat den här omställningen redan på 70-talet. Redan då började det ju i alla fall finnas vetenskaplig grund för att åtminstone ur någon slags försiktighetsprincip ta klimathotet på allvar, och definitivt från 90-talet och framåt.
Säger Per Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet. Alltså, Olof Mogren, jag såg att du nickade lite. Du är då AI-forskare på RISE. Vad tänker du om det här med desinformationsspridning? Kan vi få se ännu mer av det nu med hjälp av AI?
Det gör vi redan, och det gjorde vi även med introduktionen av sociala medier. Det är något som vi har, och det är någonting som vi får hantera. Sen finns det ju också motsatsen. Vi kan också utveckla AI-metoder för att avslöja desinformation.
Frida, ett projekt som ert, att ge medborgarna AI-verktyg som synar företagens hållbarhetsarbete, kan det funka som en motkraft till den här desinformationen? Jag tänker på att ni samarbetar med Wikipedia till exempel.
Ja, men precis. Jag tror att det är en av sätten som vi försöker också påverka de stora LLM-erna i det lilla vi gör.
LLM-erna?
Förlåt, de stora språkmodellerna som letar och suger upp information på alla möjliga platser. Men där är ju Wikipedia en av de noderna som är viktiga, som de här modellerna tränas på. Inte den enda såklart, men det är en av de viktiga.
För att det är en ganska stor webbsida nu.
Det är en gigantisk webbsida.
Med mycket, mycket information.
Ja, och där i våran AI-modell, AI-agent, publicerar ju också då företagens egen data på deras egna Wikipedia-sidor väldigt snart. Och det är ju dels för att skapa transparens kring utsläppen på en av de viktigaste plattformarna som vi har, där vi letar information idag. Men ju mer klimatdata och hållbarhetsdata det finns på Wikipedia, desto bättre blir också språkmodellerna att hitta den här datan och använda den också i den analysen. Så att det är ett viktigt del av det vi försöker åstadkomma.
Okej, så Wikipedia används av många sådana där modeller. De skannar och letar datainformation där, och om ni får in mer hållbarhetsinformation så kan det då spridas till fler. Är det
precis
tanken?
Mm.
Ja, det pågår ju verkligen någon sorts AI-race nu där både amerikanska bolag som OpenAI och Google och Meta och med flera har varit ledande. Nyligen kom kinesiska DeepSeek och skakade om lite grann den här världen eftersom den tycks ha tagits fram på både ett snabbare och billigare sätt. Och sen ett par år tillbaka så finns det ju också ett europeiskt företag, det franska AI-bolaget Mistral, och de har en egen chatbot också. De jobbar också med öppen källkod och det ska vara mer transparent, och de följer EU:s regelverk också. Är det viktigt, Victor Galas, är det viktigt med europeiska alternativ och det här med, alltså, att de ska följa EU:s regler?
Jag tycker det är oerhört viktigt. Alltså, vi har ju pratat om hur kraftfull AI är på att göra väldigt många olika saker. Vi vet ju också från forskning att det kan ju leda till väldigt mycket skada. Alltså just sådana här prediktiva modeller, alltså, som försöker förutsäga beteenden eller andra liknande av mänskliga beslut, har skapat problem. Mm. De har det som heter bias, alltså att de kan diskriminera gentemot kvinnor eller invandrargrupper och liknande. Så där någonstans behöver ju den här tekniken regleras.
Ja, för man får ju inte alltid exakt samma svar.
Nej, och det kallas ju för hallucinationer. De kan hitta på saker som låter väldigt övertygande. Men för att gå tillbaka till din fråga, jag tror att vi behöver ju reglera den här tekniken på något sätt. Sen kan vi diskutera hur mycket och vad som är för mycket eller för lite reglering. Just nu, så som det ser ut just nu med tanke på det politiska läget i USA, där Trump går in på avreglering inom alla områden, inklusive AI-reglering, så är ju Europa den liksom bärande kraften när det gäller AI-reglering globalt nästan. Så att den debatten i Europa är oerhört viktig, inte bara för oss här utan för hela världen.
Mm. Du ville säga något, Frida?
Ja, jag tänker vi har ju också en AI Act på EU-nivå. Och nu när som sagt Europa kopplas bort lite grann från de andra stora ekonomierna, så blir det ännu viktigare att demokratiska stater har också alternativ inom Europa, och även att vi har det i Sverige. Vi har ju våran data lagrad här i Sverige, en svensk lösning som går på fossilfri energi och återvunna servrar och så vidare. Så att bygga upp den här europeiska kompetensen och lösningarna som är open source, som bygger på demokratiska värderingar, är en jätteviktig del av vad EU borde syssla med.
Jag håller med om att vi behöver ha kompetensen inom Sverige och inom EU. vi ser också, tycker jag, lite av en trend de senaste par åren till att gå tillbaka till lite mer den här mer open source-trenden. Annars har det ju varit en period då det har varit techjättarna verkligen. Men DeepSeek är ett exempel på det. Det är inte ett exempel på att Kina tar över från Europa eller USA. Det är ett exempel på när open source tar över.
Öppnar källkoder och annat, ja, så att man kan gå in och se hur de gör.
Precis. DeepSeek byggde sin lösning på bland annat på Llama-arbetet som Facebook har gjort i USA.
För det där är annars ett problem, att vi inte riktigt vet ibland hur de här AI-modellerna hittar. Där, vad de har för källor och hur de, framförallt hur de kommer fram till vad de kommer fram till. Är det inte så?
Det har absolut varit ett problem. Det kan ju vara mer eller mindre ett allvarligt problem. Jag menar, vi kanske inte behöver veta exakt hur liksom, en sån AI-algoritm fungerar i ett spel eller om vi använder för att rita någonting. Men så fort du kommer in i området där den här typen av system ska rådge viktiga beslut som påverkar människor, då behöver du ha någon sorts liksom genomskinlighet och kunna förstå vad som händer för att kunna förklara det för människor.
Mm. En person som gör sitt för att försöka vara en motvikt till all desinformation som sprids på nätet är Erik Sterner, forskare vid Göteborgs universitet. Han berättar om hur en enkel sökning med några av de största AI-modellerna kan ge svar som inte alls verkar vila på vetenskaplig grund.
De miljarderna som har lagts från fossilindustrin i att skapa osäkerhet, förvirring, en känsla av att det inte finns en konsensus och så vidare, de har ju skapat väldigt mycket problem över tid.
Erik gjorde till exempel ett exempel och frågade AI:n vad som var effektivaste styrmedlet för att minska utsläpp, skatter eller ekonomiska bidrag, och då skapade AI en mycket svartvit bild.
I bilden som visar upp vad som händer om man använder skatter, då är det fortfarande hur mycket svart rök och utsläpp och nedsmutsning som helst och bara en jättehög med pengar liksom. Så det är ungefär stealing our money men gör ingenting åt klimatfrågan egentligen. Medan står subsidies framhålls som att då blir det liksom grönt och soligt och hållbart och det är någon vindturbin och en betydligt lägre liksom pengahög och så att det liksom ges en falsk bild av att man med lite pengar kan få en samhällsutveckling som skulle bli väldigt grön genom att bara använda subventioner. Vilket ju forskning visar och även vi ser de olika länderna som har valt olika vägval här, att det inte är fallet.
Ja, i det här exemplet verkar alltså AI-modellen ha skapat en politisk färgad bild av olika styrmedel, skatter mot subventioner snarare än en vetenskapligt baserad då, säger Erik. Vad tänker du om det? Jag tror du ville säga något, Olof.
Ja, det här ser man hela tiden. När en modell tränas, och i synnerhet de här komplexa modellerna som också har ganska komplex protokoll för hur man tränar dem. Man vet att man grundtränar dem på data från bland annat Wikipedia och sen så fintränas de vidare genom att prata med människor. Och sen börjar de här människorna simuleras av en annan AI-modell och så vidare. I den här människosteget så har man också ett protokoll för hur de här människorna ska interagera med modellen. Och det kommer färgas av den organisationen som tränar den modellen. ChatGPT som är tränat av OpenAI i USA skulle förmodligen kunna visa upp vissa sådana här saker. Det är vitmanlig medelklass i USA som har gjort de här protokollen. Man ser helt andra saker från DeepSeek-modellen i Kina, men den har också sina politiska grejer. Väldigt politiska i vissa sammanhang beroende på hur du frågar den. Frågar du om Taiwan till exempel så får du det du väntar.
Vi ska höra hur Erik Sterner använder AI då för att försöka förenkla, ompaketera som han säger, vetenskapliga studier till något som inte bara forskare och kanske vetenskapsjournalister orkar läsa och sätta sig in i. Vi kan höra vad han säger.
Så ett experiment vi håller på med just nu är att låta forskningsartiklar som är ganska tunga och täta och följer sina vanliga strukturer, låta dem förenklas och förklaras med hjälp av AI-chattbottar där elever får ställa frågor som är av intresse för dem. Och med hjälp av AIs styrkor att förenkla och tala i termer som är begripliga för en vald målgrupp, så kan vi skapa verktyg som blir både interaktiva och som håller sig så kortfattade men ändå med källanvisningar och visar sig vara pålitliga. Så att eleverna säger att de är tillförlitliga, de lär sig mycket och de är inspirerande att använda.
Mm. Ja, vad säger du, Viktor Galas, som har väl säkert skrivit en eller annan krånglig vetenskaplig studie?
För det första skriver inte jag så krångliga vetenskapliga studier. Men jag tycker det är lovvärt initiativ, och det finns flera liknande. Det finns andra typer av verktyg som gör samma sak. Det som är problemet, och vi pratade om det här förut, David mot Goliat, det är ju liksom att Erik kämpar ju mot plattformar som har miljoner, hundratals miljoner användare varje dag. Där du har problem med liksom falsk balans, hallucinationer, alltså påhittade saker. Så det är frågan, hur ska du få den här typen av lösningar med liksom verifierad information att skala upp till att bli mer än det som människor använder dagligen?
Och jag tror att det är lite det exakta jobbet som vi försöker göra just med att hitta rätt information i hållbarhetsrapporter och skapa transparens kring det. Och där sätter vi ihop olika typer av lösningar för att komma åt exakt det. Att komma åt, du kan använda ChatGPT idag och försöka hitta information i en hållbarhetsrapport. Men de lösningarna vi sätter ihop är ju exakt det där, att kunna kontrollera att det stämmer så gott som det går med olika typer av tekniker. Så att det är det jobbet som jag tror ganska få idag faktiskt gör, i alla fall på klimatområdet, är det vi håller på med kring transparens. Mm. Men det är ju jätteviktigt, för det handlar ju också om vem som gör det jobbet och vilka typer av lösningar och vad blir resultatet. Men att kunna i alla fall titta in och se på den processen är jätteviktigt för att skapa också tilliten till informationen som sen kommer ut i andra änden.
Men går det överhuvudtaget att mata de här stora glufsande AI-modellerna med liksom mer korrekt och faktabaserad kunskap? Alltså till den grad att det börjar göra någon skillnad?
Ja, alltså det här är ju någonting som man lägger ner jättemycket energi på, att de ska bli mer korrekta. Och för några år sedan så var det ju ännu mer skräp som kom ut i modellerna, man kunde lita ännu mindre på dem. Så att man får väl säga att det har väl gjort några steg i rätt riktning.
Mm. Vad säger du, Viktor?
Jag vill trycka på den ojämna kampen. De här kraftfulla AI-verktygen, de kan ju ta fram falska forskningspapper. Mm. Det har vi sett, falska forskningsartiklar. Vissa av dem hamnar i sökmotorer och indexeras i sökmotorer. Det är ett problem. Falska nyhetssidor online som också ökar liksom exponentiellt. Så att, igen, det är en ojämn kamp som vi alla för, liksom för faktabaserad information på nätet.
Men det här får mig att tänka på hur det var när sociala medier kom. För, ja, vi var många som hade rätt mycket förhoppningar om att det här skulle kunna öka och demokratisera samtalet. Och nu är det också ett område där det sprids otroligt mycket desinformation och hat och hot och påverkar politiska debatten. Ser du framför dig att det här på något sätt kan bli samma sak?
Nej, alltså jag känner mig inte uppgiven alls faktiskt. Utan jag tror att de här sakerna kommer att utvecklas parallellt. Och jag tror att människor med tiden kommer att lära sig att hantera de här verktygen och kunna lära sig att bli källkritiska även när det är en AI-modell bakom skärmen. Liksom. Men vi är alla inne i en läroprocess. Det betyder inte att vi kan låta det här ske oreglerat. Det säger jag inte. Men vi är ju, människor är ju smarta.
Ja, men ge oss några råd här nu då på slutet. Vad ska vi tänka på som privatpersoner?
Alltså det första, bara utifrån mig själv. Jag skulle ju själv inte använda en chatbot för att kolla fakta, till exempel. Eller använda det som sökmotor. Ja, det absolut, i mycket, mycket begränsad utsträckning. Just på grund av riskerna för att den hittar på saker. Då måste man verkligen veta vad man håller på med.
Inte ens om man går in och kollar vilka källhänvisningar den har.
Ja, men då kan ni lika gärna göra en vanlig sökning då från början.
Det kanske du kan som är van att läsa de här vetenskapliga studierna, men för en allmän intresserad kunnig.
Det är upp till mig själv att bedöma, men jag skulle förhålla mig kritisk till. Jag skulle lära mig och försöka förstå hur de här modellerna fungerar. I alla fall.
Mm. Vad vill ni ge för tips, Frida Berge Eklund från Klimatkollen, här på slutet till en vanlig normalintresserad som kanske precis har börjat upptäcka fördelar och tjusning med att kunna fråga en chatbot om någonting?
Ja, men jag tror mitt viktigaste medskick är att använda det till något bra. Var inte rädd för AI, utan jobbar med lösningar, klimatomställning, miljöfrågor, demokrati. Använd det för att accelerera det bra. Och förhåll dig källkritisk förstås.
Ja, men du får ge några fler exempel. Det kanske finns fler än Klimatkollen då. Om man ska använda det för något bra.
Ja, men ett verktyg som vi lyfter fram i Bryssel är Climate Policy Radar till exempel. Ett verktyg där du kan hitta alla länders klimatplaner och olika långa dokument som hjälper dig att summera och hitta rätt saker för bättre beslutsfattande. Så det är ett sånt bra verktyg om man nu jobbar med de här miljö- och klimatfrågorna till exempel.
Ja, där fick vi ett tips till Olof Mogren. Vad ska vi tänka på som privatpersoner?
Ja, det är väl just att vara källkritisk. I regel med de nuvarande modellerna så blir det ganska bra om man ger den någonting att förhålla sig till. Till exempel ett stort, svårt dokument som är svårt för mig att läsa. Då kan det vara lättare för AI att läsa det och sen ge mig informationen. Men även där kan du behöva hålla koll. Vad är det den säger? Är det rimligheter?
Vad ska jag absolut inte använda AI till om jag lite så här bryr mig om miljön och klimatet? Då?
Ja, men du ska väl helst inte använda det för att borra upp mer olja eller göra mer fast fashion kanske?
Nej, det ska jag inte göra. Jag lovar. Nej, men det var någon som sa att man kan få tänka vissa grejer kanske man inte ska använda de där stora modellerna till. De drar för mycket energi.
Är det en individfråga? Det är det. Det är inte där beslutsmakten ligger.
Nej, säger Viktor Galas, docent i statsvetenskap vid Stockholm Resilience Center och författare till boken Dark Machines. Tack för att du var med. Tack även Olof Mogren, forskningsledare inom AI vid RISE forskningsinstitut och Frida Berg-Eklund från Klimatkollen. Vi som gjort programmet idag är ljudtekniker Heinz Wennin. Producent var Peter Normark och jag heter Marie-Louise Kristola, och du kan höra det här programmet när du vill igen i appen SR Play.
Det blir mycket prat om känslor i veckans filosofiska rummet. Vi har det direkt efter nyheterna nu när klockan är 16:15.
Ekot 16:15. Fängslade journalisten Joakim Medin, högsta prioritet, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Avtalsförhandlingarna inom industrin är i slutskedet. Allt yngre i landets häkten, unga födda på 2010-talet, börjar dyka upp. Och idag firas den muslimska högtiden Eid al-Fitr som avslutning på fastemånaden Ramadan.
Man är tacksam för den här dagen efter månaden som har fastat under Ramadan. Man ska vara tacksam för allt man har, för det finns vissa länder som inte råd med mat.
I studion Katarina Boive. Ja, den fängslade journalisten Joakim Medin är högsta prioritet och man jobbar nu mycket intensivt med att få hem honom från Turkiet. Det säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
Ja, men nu är det... har ju varit i kontakt med både anhöriga och arbetsgivare i Sverige för att få mer information, men också ge mer information. Generalkonsulatet i Istanbul håller kontakt både med Joakim Medin och med hans juridiska ombud och har också kontakt med lokala myndigheter. Och nu begär ju också generalkonsulatet att få konsulat tillträde så att man alltså kan besöka Joakim Medin.
Den svenska journalisten greps på flygplatsen i Istanbul. Nu är han formellt misstänkt för terrorkoppling och för att ha förolämpat presidenten, enligt det turkiska presidentkansliet. Men när Maria Malmer Stenegard i veckan träffade den turkiska utrikesministern kom Joakim Medins fall och hur viktigt det är för regeringen att tas upp, säger hon.
Jag kommer ju åka på NATOs utrikesministermöte i veckan och då kommer jag ju framföra till min kollega hur oerhört angeläget det här fallet är för den svenska regeringen. Men exakt hur vår dialog går kommer jag inte att kunna gå in på.
Enligt ett skriftligt uttalande från de turkiska myndigheterna är gripandet inte relaterat till vad de kallar för journalistiska aktiviteter. Men Andreas Gustafsson, som är chefredaktör för Joakim Medins arbetsplats Dagens ETC, har tidigare sagt till Ekot att anklagelserna är 100% falska och att det i så fall är ett försök att kriminalisera journalistik. Enligt Maria Malmer Stenegard är det mycket allvarligt när journalister frihetsberövas.
Nej, men det är ju naturligtvis oerhört allvarligt att flera journalister har gripits och sedermera också en del utvisats och fått inreseförbud. Och EU har i sin senaste granskningsrapport riktat ett antal uppmaningar till Turkiet på just medieområdet. Och det är mycket allvarligt när journalister frihetsberövas. Och det är också därför som regeringen jobbar så intensivt med det här fallet.
Utrikesminister Maria Malmer Stenegard, reporter Ellen Rosenqvist. Och Joakim Medin, han har nu suttit fängslad i Turkiet i 3 dagar. Det hela är fruktansvärt, säger Erik Larsson, ordförande för Reportrar utan gränsers svenska del.
Att man griper en journalist som åker till ett land för att rapportera om vad som händer. Det ska inte ske, helt enkelt. Det är ju ett övergrepp mot Joakim Medin och journalistkåren, men det är också ett övergrepp mot alla andra som vill ha en fullgod rapportering om situationen i Turkiet just nu.
Dagens ETC:s journalist Joakim Medin sitter fängslad sedan han kallades till förhör på Istanbuls flygplats kring lunchtid under torsdagen. Sedan dess har Turkiet meddelat att han anklagas för att ha förolämpat president Erdogan och misstänks formellt för terrorkoppling. Anklagelser som är helt och hållet falska, enligt Dagens ETC:s chefredaktör. Erik Larsson understryker att den här typen av anklagelser ofta riktas mot dem som rapporterat om eller kritiserat president Erdogan och hans styre.
Just terrorlagstiftningen används väldigt mycket för att tysta personer. Och det är samma sak med den här anklagelsen om förolämpning.
Turkiet är ett av de länderna i världen med sämst pressfrihet, enligt Reporter utan gränser. Landet ligger på plats 158 av totalt 180 i organisationens pressfrihetsindex.
Och vi har genom åren sett hur man har gripit journalister, hur man har försökt att inskränka deras möjligheter att sprida sin rapportering, hur vi ser en kraftig internetcensur.
Erik Larsson säger att det är bra att utrikesministern hittills kritiserar turkiska agerandet, men säger samtidigt att det kan göras mer från regeringshåll.
Vi vill ju se att det ageras ännu hårdare och att man lyfter det ännu mer och att man även tar upp det i internationella sammanhang ännu tydligare. Till exempel så skulle ju statsministern kunna ta upp fallet också.
Erik Larsson var det. Han är ordförande för Reportrar utan gränser i Sverige. Och reporter var Emil Rönnlund. Det är bara lite drygt ett dygn kvar nu till de viktigaste avtalen i årets stora lönerörelse ska vara klara, de inom industrin. Och nu har vi med oss vår arbetsmarknadsreporter Anders Hjelmin som följer förhandlingarna. Anders, vad vet du om hur det går?
Ja, först och främst så är det väldigt tyst från de som förhandlar nu. Men enligt mina källor så, ja, det är intensiva förhandlingar som pågår både igår och idag, men ännu har det inte kommit något slutbud. Det är industrins egna medlare som ska ge fack och arbetsgivare här en slutlig hemställan, en sånt där slutbud, när de tycker att det är dags, men det har alltså ännu inte kommit. Och det tyder ju på att det fortfarande är ganska långt mellan parterna här för att de ska kunna komma överens. För det här slutbudet, det lägger man normalt när man tror att man har ganska stor sannolikhet då för att både fack och arbetsgivare ska kunna säga ja. Men inget bud ännu, ingen vit rök som jag pratade med uttryckte sig, och det är ovisst om det där budet kommer under kvällen här eller kanske först imorgon, som ju är sista dagen i de här förhandlingarna.
Vilka är de svåra frågorna då?
Löneökningarna som alltid står ju liksom i centrum för det här, men de hänger ihop med andra frågor också, till exempel hur långt avtal facken och arbetsgivarna här ska binda upp sig på. Målet för facken är ju reallöneökningar. Det där blir mer ovisst ju längre avtal man tecknar. Arbetsgivarna lyfter fram den internationella konkurrenskraften. Men spannet här någonstans mellan 2,6% som var det första budet som facken sa nej till och deras ursprungskrav på 4,2% i årlig löneökning, någonstans där lär det hamna till slut.
Varför är just industrins avtal så viktiga?
Det här är ju de första avtalen i avtalsrörelsen som ska förhandlas klart och som sedan alla andra parter på arbetsmarknaden måste förhålla sig till. Den här nivån ska sätta normen och vara det så kallade märket för hela lönerörelsen, och det är många som står på kö. Över 3,4 miljoner anställda berörs.
Säger vår arbetsmarknadsreporter Anders Hjelmin. Danmarks regering planerar en förnyelse av den danska flottan. Planerna påskyndas på grund av en ny hotbild, en snabb teknisk utveckling och hotet från Ryssland, enligt ett pressmeddelande från det danska försvarsministeriet. I planen ingår bland annat 21 nya fartyg till marinhemvärnet, 4 nya marina miljöfartyg och ett utvecklingsprogram för undervattensdrönare. Och kostnaderna beräknas till 4 miljarder danska kronor enligt danska TV2. USAs president Trump uppges vara mycket arg på Rysslands president Putin. Den amerikanska nyhetskanalen NBC rapporterar att Trump sagt sig vara förbannad på Putin och att orsaken är att Putin ska ha ifrågasatt Ukrainas president Zelenskyjs trovärdighet som ledare. Hur det här går ihop med Trumps egen tidigare kritik mot Zelenskyj är oklart. Enligt NBC så hotar Trump nu med ytterligare tullar på rysk olja. Och mer om det här i kommande ekosändningar och i appen Sveriges Radio Play. Nu har tiotalisterna börjat dyka upp i landets häkten. Minst 6 personer födda tidigt på 10-talet har häktats i år misstänkta för grov brottslighet. Vi har rikspolischef Petra Lund.
Vi måste förhindra att barn kommer in i kriminalitet på det sättet som vi ser nu. Och det är därför det är så angeläget att vi får verktyg som till exempel hemlig avlyssning.
Under årets 2 första månader har totalt 6 personer födda 2010 häktats. Misstankarna är genomgående grov brottslighet som planerade mord och vapenbrott enligt Ekots kartläggning. Flera av de här 6 barnen har enligt myndighetshandlingar haft en destruktiv uppväxt med bland annat våld, droger och omhändertagande från socialen. Och i flera av fallen misstänker polisen att de agerat på uppdrag av kriminella nätverk enligt uppgift till Ekot.
Det är totalt misslyckande från samhällets sida.
Barnombudsman Juno Blom.
Landets kommuner har nu en extrem skyldighet att identifiera varje enskilt barn som man känner oro kring.
Som Ekot rapporterade i fredags vill polisen kunna avlyssna barn under 15 år utan brottsmisstanke. Det skulle skydda barnen från gängen enligt rikspolischef Petra Lund. Men polisens önskan kritiseras från flera håll. Advokatsamfundets expert Marcus Bergdahl anser att det råder en osäkerhet om vilka positiva effekter som tvångsmedel mot barn under 15 år har i det brottsförebyggande arbetet. Nils Parp Petersen är riksdagsledamot för Centerpartiet. Det är oroande att staten i större utsträckning vill ha tillgång till privat kommunikation från barn som inte är brottsmisstänkta, säger han.
Det som jag vet vad mina barn gör och vad de säger och vem de pratar med, det staten har inte samma rätt till att ha tillgång till det. Det har de verkligen inte.
Reporter Simon Andrén. Över hälften av de svenska kommunerna har under de senaste åren utbildat eller övat i hur man ska agera vid en skolattack, enligt en enkät som Ekot har gjort. Det är bra, men det gäller att göra på rätt sätt för att inte skapa onödig rädsla. Det tycker skolsäkerhetsexperten Jonas Trolle.
Man ska noga överväga vad det är man tror att man behöver. Kanske inte alltid springa på första bästa, utan att försöka ändå utvärdera och att man inte heller riskerar att hamna i någonting som gör att det här skapar mer obehag än om man inte skulle ha gjort det.
220 av landets 290 kommuner har svarat på Ekots enkät som gått ut till grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning. 176 kommuner säger att de under de senaste 3 åren utbildat eller övat inom pågående dödligt våld, PDV eller motsvarande, med framförallt skolpersonalen i varierande omfattning. Jonas Trolle är tillförordnad generaldirektör på Brottsförebyggande rådet och har tidigare lett skolsäkerhetsutredningen på uppdrag av regeringen.
Nej, jag tycker att det låter som ett jättebra utfall. Det är jätteviktigt att ha en mental förberedelse för att skydda sig. För idag är det ju olika nivåer på det här.
Ett 30-tal kommuner svarar i Ekots enkät att de i år kommer sätta igång med arbetet kring pågående dödligt våld. Alexander Dahlback är rektor för vuxenutbildningen i Falu kommun.
Vi har ju pratat om det länge. Nu när Örebro-incidenten hände, då alla känner ju att det här är jätteviktigt att vi verkligen kommer till skott med. Det jobbar vi ju hårt med nu.
Reporter var Dimitri Lennartsson. Idag firas den muslimska högtiden Eid al-Fitr som avslutning på fastemånaden Ramadan. Och 2 av dem som firar det är Rokea och dottern Sofia vid Stockholms moské.
Det är med familja, kompisar, lagar mat, god mat, barnen får lite present, bara det.
Vad tycker du om den här dagen?
Jag tycker att den är bra.
Varför då?
För att det är roligt att fira Eid och att man får godis och presenter.
En annan Eid-firande, Mohammed Al-Sadi, jämför dagen med julafton.
Alltså egentligen, det är som julafton för svenskarna.
men lite mer muslimsk version. Fira med familjen, äta gott, ge presenter och ja, sprida glädje.
Och vad får du ut av fastemånaden som har varit?
Ett sätt att visa solidaritet till människor som inte har mat och kanske känner den hungern som jag själv upplevde. En av de tankarna som ligger bakom fastan är att känna hungern av de fattiga. Det var en bra vana tyckte jag för kroppen, så jag kanske fortsätter fasta typ då och då. Inte varje dag såklart, men kanske fasta då och då. Ta med mig den lärdomen och tänka mer på de människor som inte har det så bra som vi har det.
Även för 12-åriga Asil Karifa är den här dagen speciell och tacksamheten är central.
Jag först går till moské och håller på att be. Sen så går jag ut med min familj och vänner kanske till restaurang och har kul. Man är tacksam för den här dagen efter månaden som har fastat under Ramadan. Man ska vara tacksam för allt man har, för det finns vissa länder som inte har råd med mat.
Reporter här var Linda Shanwell. Här hör vi signaturmelodin till tv-serien Törnfåglarna från 1983. En väldigt stor och populär serie då. Huvudrollen, fader Ralph, spelades av Richard Chamberlain. Han har nu gått bort, skriver tidningen Variety. Förutom Törnfåglarna så spelade han huvudrollen John Blackthorpe i en annan stor 80-tals tv-serie, Shogun. Richard Chamberlain blev 90 år. Och så vädret. I kväll, regnet i söder mattas av under kvällen, men det dröjer kvar mycket moln. Ett lätt snöfall breder ut sig över norra Norrland. I natt sen uppklarning västerifrån över Norrland, och i söder börjar molntäcket att minska något. Imorgon stabiliseras väderläget då en högtrycksrygg växer in över landet. Ett snöfall drar bort från Tornedalen och regn väntas på Gotland. Annars i landet uppehåll och allmänt soligt väder, men från sen eftermiddag över Norrland ökad molnighet västerifrån. 6-12 grader i söder och i norr mellan 2-10 grader. Producent Louise Haag.
P1, Sveriges Radio.
Vi ska nu tillsammans med Cecilia Strömberg-Wallin och gäster gå in i radions filosofiska rum. Och det ska den här gången handla om hur känslorna dominerar vår tid.
Vi lever i en känslotid. Vi talar mer om hur vi känner än vad vi tycker. Det ska kännas rätt och ministrar är förtvivlade. Vad gör känslofokuset med oss? Det här är Filosofiska rummet om känslans makt i vår tid. Och i Filosofiska rummet finns denna gång filosofen Fredrik Svenius och historikern Jens Ljunggren. Mycket välkomna hit.
Tack, tack.
Och välkomna alla lyssnare. Hur känns det att vara här?
Ja, det känns alltid lite pirrigt hur många gånger man än har varit här. Så är det.
Och Jens?
Ja, det känns ganska pirrigt. För mig, jag är inte så radiovan, måste jag säga.
Jag tycker också att det kan kännas ganska pirrigt, men... Att det brukar kännas härligt när man väl sätter igång. Men det är ju så här att vi frågar hur det känns. För att något ska vara bra så ska det kännas bra. Och inte bara i nära relationer utan även så här på jobbet. I politiken är det viktigt med känslorna. Man tar oro på allvar, förstår upprördhet, har som mål att vi ska känna oss trygga. Ni har ju båda två ägnat er mycket åt känslor. Fredrik, du har skrivit om känslans betydelse i våra liv. Jens, du har tittat på känslor i idrott och politik. Håller ni med om att vi lever i en känslotid? Jens, vad säger du?
Ja, det skulle jag säga. Vi gör, och vi gör ju det i den meningen att vi pratar väldigt mycket om känslor. Och sen får man ju skilja det på vad människor egentligen känner. Det är ju två olika saker, men att absolut pratar vi om känslorna. Och att det här har blivit ett tema, om jag får ta min egen disciplin här i historia. Så bara det att vi forskar om det. Det var ju ganska nytt i början på 2000-talet. Och ena sidan så var det ett fascinerande ämne, men det var också mött en hel del skepsis. Det här kan man väl inte forska om. Hur ska man kunna veta någonting om det? Och nu har ju det blivit ett jätteinne ämne. Sådär. Och så att det finns många, många tecken på det. Man kan också titta på sådana, vi har ju börjat sätta känsloord på andra företeelser. Jag tänker på psykosocial arbetsmiljö, sånt där som kommer in, att vi kopplar det till en känsla också. Och rätt nyligen fanns ju ett initiativ, en utredning som föreslog att vi skulle psykisk misshandel skulle bli ett eget brott. Och det, jag tror inte det blev det, men att ändå de här sakerna kommer upp och diskuteras, det säger ju också någonting om det här samtalet om känslor, att vi är väldigt inriktade på det.
Fredrik, vad säger du?
När man forskar och tänker om känslor så tror jag att det är viktigt att förstå att det är svårt att säga om vi känner mer nu än förut, därför att vi kommer liksom inte åt själva upplevelserna och erfarenheterna. I någon mening så tror jag att människor har känt de här olika grundkänslorna ända sedan liksom tidernas begynnelse. Men det som har ändrats är fokus på känslor, att vi talar mycket om dem. Och om jag ska lägga någonting till det Jens sa, så skulle jag också säga att kanske har också det här med liksom själva expressiviteten, alltså känslouttryck, förändrats. Det har liksom blivit mycket mer legitimt att visa starka känslor. Och jag har sett en ganska stor polarisering när det gäller känslor. Man ska känna att någonting är väldigt bra eller väldigt dåligt. Man ska älska något eller ska man avsky det. Och det där tror jag är ett sätt att liksom uttrycka känslor som har blivit mer och mer fokuserat. Och också i gruppprocesser. Alltså vi älskar och avskyr tillsammans och finner någon slags liksom resonans i varandra, och där förstärks känslorna.
Det här då att vi pratar mer om känslor nu, betyder det att känslorna har blivit viktigare?
Det skulle jag nog säga, att vi är upptagna av våra så att säga känslomässiga erfarenheter och vår psykiska hälsa och sånt där. Det har ju öppnats ett fält här, att det här är någonting vi kan prata. Vi tar känslor på allvar på ett helt annat sätt. Och sen kan jag ju tänka på det också, som Fredrik skriver om, att känslorna har ju också uppvärderats. Så här, relation, känsla, förnuft, där det har ju skett en ombalansering av det. Att, om man har börjat prata om att det här känslor, det är inte bara något som är ett störmoment, utan att vi tänker i och genom känslorna. Så det är ju också väldigt sådana tecken i tiden på att någonting har hänt kring hur vi förhåller oss till det här.
Precis, det är nästan som att vi har någon slags liksom uppdrag att arbeta med våra egna känslor. Och det finns massor med olika manualer och självhjälpsböcker och idéer. Det där har att göra också med någon slags brett genomslag för psykologisk forskning kring känslor och psykoterapeutisk forskning kring känslor och sådär. Så att känslorna, man kan inte liksom bara gå omkring och känna. Man måste förhålla sig till det på olika sätt också, och helst jobba med det så att man liksom känner rätt, känner in sig själv och vem man är och vilka andra är och sådär. Så fokuset gör också på det sättet att vi nästan arbetar mer med känslor, eller förväntas göra det i alla fall.
Om man tittar historiskt då, hur udda är vi så att säga? Vilken roll har känslorna spelat tidigare om de är så viktiga för oss nu?
Alltså det stora perspektivet är ju att i liksom filosofi, kultur och vetenskapshistoria så har känslorna liksom traditionellt varit någonting som vi liksom inte ska hänge oss åt, därför att vi istället ska vara förnuftiga. Det är liksom själen istället för kroppen som den seriösa människan satsar på. Och känslorna riskerar alltid att dra oss ner i det här kroppsliga träsket av sex och mat och massa såna här grejer. Så att det finns en sån lång historia där det har funnits ett slags behärsknings, så att säga, ideal. Och det blir kanske en allra starkast med den här rörelsen som man brukar kalla för upplysningen, liksom slutet av 1700-1800-talet. Men samtidigt med upplysningen kommer ju också romantiken med Rousseau och så. Han är ju en riktig känsloknarkare, så där är det mycket känslor också. Så det finns undantag till det här. Det finns vissa känslor, till exempel inom kristendomen, som har varit liksom, inte bara okej, utan liksom föreskrivna. Kärlek, trofasthet. Och kanske också någonting kring den här starka ilskan som vi ser idag, den här liksom revolutionära känslorna, tror jag också kommer därifrån, från kristendomen och från det som sen händer i Frankrike på slutet av 1700-talet. Hela den här idén om att de svaga ska bli de första, att de förtryckta är förtryckta och ska lyftas upp, alltså hela det kommer från kristendomen.
För att fylla på här, där har det ju gått, alltså om vi tittar på den här pratet om känslorna så har det gått i vågor lite grann. Det har alltid funnits en sån här dualism som Fredrik pratade om, att det finns någonting som vi kallar förnuftet eller något, själen, tankarna som ska behärska känslan. Men det har ju också förändrats, för att tidigt där i Platon till exempel, han hade ju en idé om att förnuftet och drifterna, de fanns båda i själen. Och det där går vidare sen in i kristendomen också, kyrkofäderna. De hade också sådana här idéer om att med känslorna, dels att de finns i själen, så den här uppdelningen som vi har mellan kropp och själ var inte riktigt så tydlig. Sen fanns det olika känslor, vissa var bra, det var de som tog oss närmare hos Gud. Sen var det dåliga känslor, det var de som drog ner oss mot det jordiska eländet. Men det där ändras ju också, där är ju upplysningen en sån här vattendelare. Och sen på 1800-talet, inom i alla fall den medicinska diskursen, då kommer den här idén att känslorna förpassas till kroppen. Där har vi också den här nedvärderingen som vi pratade om och som vi har levt med ganska fram till idag. Och då är förnuftets roll är inte längre att, så att leda känslorna rätt, utan förnuftets roll är att, så att behärska, kontrollera känslorna. Samtidigt som de här idéerna slår igenom, så här, men, och det finns ju en sån uppdelning där med manligt och kvinnligt och offentligt och privat. Men samtidigt som den här liksom diskursen finns, så ska ju män och överhuvudtaget människor förväntas vara så här passionerat nationalister och älska sin nation. Så att det är ju verkligen full av paradoxer, hela den här utvecklingen. Men sen idag då, som vi pratade om, då har det skett en omvärdering. Då har vi börjat titta på det här nytt och liksom tänka om det där. Så att på något plan kan man säga att det är liksom de olika steg här som vi har gått igenom.
Men vad är det som har drivit fram det här nya synen på känslorna, som att de är viktigare och någonting vi ska prata mer om?
Man ska se på den här vändningen från ett slags ideal av behärskning och avklarnat förnuft mot ett mera liksom engagerat förnuft, mer av de här, jag pratade om de här revolutionära känslorna förut, att man känner väldigt starkt mot någonting eller starkt för någonting. Då tror jag man ska titta där någonstans kring 1970 eller någonting sånt. Alltså, då får det här med att känna starkt, det blir liksom föreskrivet och förväntat på något sätt, och också att visa det, göra det i grupp. Och det är också då som psykoterapin slår igenom på det sättet att vi får hela den här lär